Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Två landskamper återstår innan Peter Gerhardsson ska ta ut truppen till sommarens VM i Nya Zeeland och Australien. En som är med i truppen till de kommande träningsmatcherna mot Danmark och Norge är veteranen Linda Sembrant. När jag poddintervjuade Sembrant inför VM 2019 talade backen om målet för Sverige måste vara att ta guld, om den ökande konkurrensen i internationell fotboll, om hur Peter Gerhardsson utvecklat spel och hur det påverkade spelarna. Sembrant talade även om allsvenskans dalande status, om storklubbarnas satsningar ute i Europa och om varför hon trodde sig få oerhört svårt att sluta spela fotboll.
Rundan släpper mot Jakobsson. Jakobsson i bra läge. Kan avsluta! Och vilken mål! 1-0 Sverige! Sembrant på rätt sida. Här kommer flera svenska spelare och stänger ytor. Det var nog Danmarks sista chans. Jajamensan. Ja. Sverige är klara för VM i Frankrike nästa sommar.
När Sverige besegrade Danmark på bortaplan så vann man sin grupp och tog sig till sommarens VM-slutspel i Frankrike. Det är ett svenskt landslag som leds av en helt ny förbundskapten, Peter Gerhardsson, och som har stora förväntningar på sig efter det mindre lyckade VM-slutspelet 2015 och EM-slutspelet 2017 när Sverige åkte ut i kvartsfinalen. Trots den hårdnande konkurrensen vågar landslagsveteranen Linda Sembrant hoppas på att lägga fler medaljer till sin samling.
Vi har ju förväntningar och en förhoppning om att göra någonting väldigt stort i sommar. Och vi går med en känsla av att allt är möjligt och att vi kan slå i våra bra dagar kan vi slå alla. Alltså jag vill ju gå hela vägen.
Och vi pratar givetvis om allsvenskans status och att svenska klubblag halkat efter när det kommer till kampen mot de europeiska klubbarna.
Det behövs ju någonting som, alltså för jag tror att det kommer ta ett tag tills vi ser ett lag i Champions League-final igen.
Frankrike-proffset Linda Sembrant berättar om den krisartade säsongen hemma i Montpellier.
Det har varit, alltså ja, jag tror att det är det värsta året jag varit med om i klubblag.
Utöver detta pratar vi om hennes framtid i landslaget, det tunga självmålet i OS-finalen 2016, om jämlikheten och om det nya avtalet med förbundet och damernas ordbråk med herrlandslaget. Men vi inleder som vanligt podden med en faktaruta.
Ålder?
31.
Bor?
Montpellier.
Familj?
Sambo, mamma, pappa, syskon, syskonbarn.
Utbildning?
Första steget på fotbollsutbildningen. Plus lite ekonomi.
Lön?
Bra.
Bil?
Jag bytte nyss, ja. En Ford.
Hobby?
Jag gillar att Testa nya recept, mat.
Språk?
Engelska, franska.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Messi.
Då frågar jag direkt, varför säger du en man?
Jag kollar mycket, alltså mycket här på fotbollen då. Och jag har blivit mera, sen flyttade till Frankrike. Mera liga. Nu ser jag på franska här också. Ja.
Vilken är din största merit som fotbollsspelare?
OS.
Silver alltså?
Ja.
I Rio 2016. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Samma, OS.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför?
Jag är inte så mycket för favoritlag sådär, men ett lag som har följt med mig ändå sedan jag var yngre, det är Arsenal.
Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig?
Jag tycker, skulle säga att det är mera snack i Frankrike än hemma i Sverige. Men just vad, vilka ord de väljer, det är ganska blandat. Men lite mera bråk.
Vem är den bästa du har spelat med?
Marta.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Skulle säga Marta och Wambach.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Att ta in info, orientera mig, ha koll på läget. Alltså både i anfallsmässigt, även försvarsmässigt, och ha koll på allt runt omkring.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på när du ser en motståndare eller en medspelare som har något?
Snabbhet.
Har du något mål eller någon tackling eller någonting som du gärna tar fram på YouTube för att komma på gott humör?
Nej.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Geografi.
Vilken är din favoritsvordom?
Putte.
Vad gör dig rädd?
Livet.
När var du lycklig senast?
Jag skulle säga att jag är lycklig hela tiden.
Vilket köp ångrar du?
Nej, jag ångrar inget.
Vilken var din tuffaste kris?
Det här året är hemma i klubblaget.
Här är Hammarström. Gör det kyligt. Lägger bollen till rätta. Hammarström skjuter då. Hammarström är med! Maria Hammarström gör sitt första landslagsmål! Rakt upp i klickan! Rakt upp i krysset! Oj, oj, oj! Och Sverige tar vi EM-brons. Det är otroligt starkt. Det är helt sjukt starkt. Det är makalöst att Sverige tar ett VM-brons.
Det där var från bronsmatchen i VM 2011. En match som Sverige vann med 2-1 mot Frankrike och tog hem tredjeplatsen. Det blev också Linda Sembrands första mästerskapsmedalj i landslagströjan. 2016 tog hon sin andra när det blev OS-silver i Rio de Janeiro, där Sverige föll mot Tyskland i finalen. I sommar talar allt för att förbundskapten Petter Gerhardsson tar ut henne till VM i Frankrike. Och trots en tuffare konkurrens internationellt hoppas Sembrant få lägga ännu ädlare medaljer till samlingen.
När vi träffas så är det ju pågående Algarve Cup som ju är en uppladdning för sommarens stora begivenhet. VM i Frankrike måste vara speciellt för dig som ju spelar i Frankrike och en del matcher i Montpellier där du hör hemma.
Ja, väldigt speciellt. Var väldigt glad när jag fick höra att Montpellier var en av städerna. Tyvärr så fick inte vi någon match där nere. Men en speciell känsla att mästerskapet är där nere, det är det verkligen.
Hur går snacket liksom, eller känner man av att det är ett VM som närmar sig?
Det tycker jag verkligen. Det har hänt mycket i år, ska jag säga. Alltså, både liksom för att höja ligan, det har alla matcher tv-sänds. Och även i städerna händer det, alltså mycket evenemang. Vi har många evenemang som kommer nu för att liksom bygga upp inför matcherna som ska vara i Montpellier. Så där tycker jag att de gör ett väldigt bra jobb. Men framförallt att de har lagt otroligt mycket energi på ligan, på att följa spelare under året för att höja upp det och hela fotbollen i Frankrike.
Du har ju spelat i landslaget i lång tid och ju varit med i många mästerskap. Jag menar, så sent som när ni vann VM år 2011 så var du med. Så hur, för oss som inte liksom är inne i det fullt ut, hur märks det liksom att sporten utvecklas och växer liksom?
Jag tycker det märks otroligt mycket. Alltså över egentligen hela världen. Gentemot när jag började spela och kanske började spela damallsvenskan. Och även hur det ser ut idag. Liksom, att idag kan alltså, tjejer och yngre drömma om att spela utomlands på ett helt annat sätt än när jag växte upp. Och att det är så pass många klubbar som nu börjar satsa och olika länderna och sådana delar. Så jag tycker att vi har tagit otroligt stora kliv. Alltså de senaste 10 åren. Men någonstans får vi inte heller vara nöjda med där vi står idag. Jag tror att vi kan växa ännu mer och att det kan höjas. Och kollar man på fotbollen i Frankrike så likadant där har det ju hänt otroligt mycket i klubbarna. I fler klubbar som väljer att satsa. Och det som de har som vi kanske inte har i Sverige, det är ju alltså musklerna för. De kan ju nästan göra det alltså över en natt liksom, att någon beslutar sig för att slänga in lite mer på damsidan, då kan det växa väldigt snabbt. Så den fördelen finns ju ja, i många klubbar.
Ett VM som går i Frankrike som ju hade ett här EM 2016 och som kan det här med mästerskap och så. Hur känner man av liksom ett publikintresse?
Alltså det franska landslaget har ett stort publikintresse. De har, eller att det är mycket folk. Men framförallt i norra Frankrike. Det är någonting där går flera på fotboll. Så det tror jag blir en utmaning för de städerna i den södra delen. Men det är ju ett fotbollsland liksom. Och publikintresse, alltså jag tror publiken, det kommer vara mycket folk i sommar tror jag verkligen. Och för, det är också väldigt bra ställe om jag vill jämföra till de tidigare VM som jag har spelat. Kanada var ju väldigt så, det var inte alls den VM-känslan som man ville ha eller liksom hela den delen i landet.
Varför det? För att intresset runt omkring inte var stort nu?
Jag tror att hela det var tufft alltså med upplägget, städerna vi var i, alltså tidsskillnad och det var inte lika lätt att ta sig dit för många kanske från Europa och så här. Likväl Tyskland var det en fantastisk inramning också. Lite annat tryck liksom i hela, allt är mer samlat liksom. Och det tror jag vi kommer känna i sommar också.
Det som också kanske är häftigt är ju, USA är ju regerande mästare, men det känns som att det är ett väldigt öppet VM jämfört med tidigare. Och vi såg ju under EM för 2 år sedan att där skrällde det ju till liksom, rätt oväntat lag gick fram. Hur ser du på liksom ovissheten just?
Det är häftigt också, det är lite charm och det är som om man kan tänka, om jag tänker på vårt lag också. Jag tror att vi kan slå alla lag, men jag tror också att vi kan, alltså, man får allt, alltså det går att förlora mot alla lag också. Och så där har ju fotbollen växt också. Och är det, utifrån resultat som vi har sett senaste åren så är det ett bevis på det med. Så att det känns ju väldigt spännande. När man tänker på VM att det känns som att det är väldigt öppet liksom. Och vi har en stor tro på att vi kan gå väldigt långt, men vi vet också att det handlar om detaljer, det handlar om väldigt mycket när man är i ett mästerskap, men utifrån resultaten som det har varit och så märks det ju att fotbollen har tagit stora kliv och många länder har gjort det.
Om du ser på lottningen som Sverige fick i USA, Thailand, Chile, vad kände du?
Bra lottning. Vi gillar ju att möta USA ändå i gruppen. Vad är det, 5 VM i rad?
Är det så? Det är
något sånt. Ja. Så att sen är det ju 2 lag som vi aldrig har sett på. Så lite spännande. Men alltså en bra lottning, det tycker jag.
Vad kan man ha för mål? Eller vad kan man ha för krav på Sverige? Jag menar, om man går 2 år tillbaka så var det ett rätt misslyckat EM. Ni tog ett OS-silver, försvarade er till det. 2015 VM inte heller jättelyckat. Så vad kan vi ha för förväntningar på Sverige?
Alltså jag Jag tycker att vi kan ha, eller vi har ju förväntningar och en förhoppning om att göra någonting väldigt stort i sommar, och vi går med en känsla av att allt är möjligt och att vi kan slå i de våra bra dagar, kan vi slå alla. Det tycker jag att alltså, ni kan ha också, den känslan.
Är det godkänt att åka ut i, efter gruppspelet? Alltså att ni går vidare från gruppspelet men ut sen i en åttondelsfinal?
Nej.
Alltså, vad är godkänt för dig?
Alltså godkänt, det är, alltså vi, alltså jag vill ju gå hela vägen, alltså det är därför vi är med i det liksom, och sen tror jag att, alltså utifrån hur vi jobbar i vår vardag här, vi jobbar inte med att liksom sätta här, alltså sådana nivåer på någonting, utan det är en otroligt röd tråd i vad vi vill här i vår vardag, men även att det ska generera någonting långsiktigt, så att just våran, skulle säga att våran, alltså sinnesstämning är liksom inte att det finns nivåer på det, utan vi kommer gå all in varje dag liksom.
Om man ser till Algarve så har det ju svängt där, med väldigt sprakande offensiv och seger, Schweiz, förlust mot Portugal som ju aldrig gjort ett mästerskap, är ju liksom hur, ja, högt och lågt, och så är det ju naturligtvis när man testar spelare och liknande, men vad känner ni, vilken oro finns när det svänger så? Det var ju faktiskt lite likadant i kvalet där ni överraskande förlorade mot Ukraina.
Mm. Nej, men vi ser ju att det händer och sådana matcher. Det är likadant, går vi tillbaka till mästerskap så har vi gått långt, så har det varit något krångel i gruppen. OS likadant där. När vi hade en tuff match mot Brasilien, och då tänkte man ju, vad fan. Men någonstans är ju inte vägen helt rak hela tiden, och det tror jag vi måste ha med oss. Och även dra lärdom. Jag menar, igår så får vi en utvisning i första. Någonting som vi aldrig har varit med om tidigare. Kanske, ja, det hände och det skedde, och det handlar ju om att bara jobba vidare och därifrån. Och det kanske är nyttigt för oss också att ha sett på det och fått känna på det. Men jag tror att det är otroligt viktigt att ha en trygghet, alltså som grupp, som hela våran grupp tillsammans med ledning och allting, och känna en trygghet, och det kommer hända mycket saker, det kommer inte gå spikrakt, men en trygghet och en tro på att vi hela tiden kommer ta oss fram är väldigt viktigt.
Ni har ju Tyskland i början av april, publikrekord, och sen ytterligare en träningsmatch efter det, sen läger. Känner du att förberedelserna är på rätt nivå?
Ja, alltså det känns otroligt bra med den här landskampen. Fantastiskt kul att vi försöker höja upp det och göra någonting otroligt stort och slå rekord och göra. Alltså jag tror, kan vi få en fantastisk publik där, så kommer vi ha med oss alltså den känslan också in i VM. Men en bra match, och likadant halvgarv. Jag tror det är otroligt viktigt att det är tre matcher och inte fyra. Så det är en bra förändring de har gjort. Så att våra förberedelser känns som alltid, alltså välplanerade och bra.
Att man under VM inte har en bas utan flyttar runt i spelåt, hur ser du på det?
Lite speciellt ändå. Det är kanske mer vi får flytta mer än vad man kanske hade förväntat sig eller tänkt innan.
Och kanske velat.
Ja, det är såklart att det är bra att vara på samma, eller bra, men det är något som man, att det var strukturerat. Man tyckte det kanske var lite konstigt att vi ska upp i nordvästra, vi ska ner och vi ska upp liksom i gruppen och sådana delar. Men det är så de har lagt upp mästerskapet i år. Och nu, VM, alltså det är en till vilo däremellan än vad det var, alltså OS med tre. Så det är ju också att få den förflyttningen ganska fort som möjligt efter en match för att hitta sitt nya läger liksom. Men jag tror det är bara, det är sådana grejer som vi vet vad som kommer hända, vi vet att det är på det sättet, så det är något att bara glida med liksom. Så att det är också alltid så i mästerskap viktigt att alla sådana små moment som kan ta energi, att inte få göra det, att vi vet alltså vårt upplägg och det här kommer ske, men för hela tiden i mästerskap tror jag det är otroligt viktigt att allt, alltså för varje, från varje individ, att allt sånt här smått, det får inte läcka energi. Alltså vi måste hålla det hårt. Alltså ta vara på på gruppen och hela tiden positivitet och allt sånt. Så inget energi på såna här grejer som vi faktiskt inte kan påverka heller. Det är bara att hänga på.
Landslagschefen Marika Domanski-Lyfors har ju redan lagt lite energi, för hon har klagat på att det är liksom lite tätt emellan. Beroende på var man är i vilken grupp så kan det bli väldigt stor skillnad i antalet vilodagar. Jag tror det är från 2 till 5. Men det får hon lägga energi på. Ni skippar det då?
Ja, hon har redan talat om det för oss. Det är den delen att det var med matchdagar beroende på var man hamnar i gruppen. Och så där tror jag att hon har lagt energi och krut, för att det någonstans är ju en okej, någon dag, men det är otroligt stor skillnad att ha, vad är det nu, var det 3 eller 5, 6 dagar. Så den, det är med ett upplägg som kanske måste tänka eller för kommande mästerskap, men som Marika är otroligt duktig på, hon, det här lägger inte ner, det här är min del och nu är det som det är liksom. Så där är ju hon klockan med oss liksom, ger oss info, men så det är klart att det blir någonting av det, så att det kör hon nu.
Du har ju haft både Thomas Stenneby och Pia Sundhag i mästerskap nu. Peter Gerhardsson, ännu inte i ett mästerskap, men har ju tagit det igenom ett kval. Hur är han som tränare?
Men de är väldigt duktiga. Jag tycker att de är extremt noggranna. Direkt när de klev in satte direkt sitt spår och vad de ville. Har hela tiden en röd tråd. Alltså hela tiden i alla träningar. Det hänger på hela tiden. Och mycket prata om detaljer, så det tycker jag har varit jäkligt kul. Det är, alltså en fotboll jag tycker att det är väldigt kul att spela, vara en del av, som är väldigt metodiska och så fotbollskunniga.
Hur stor skillnad är det mot söndagen? När jag intervjuade din kollega Karin Seger så tyckte hon att det var stor skillnad i liksom att Pia var mer inspiratör. Detta är ja, mer fokuserat på just en röd tråd och taktik och struktur.
Ja, alltså de är såklart väldigt olika. Pia som du ser är en otroligt stor inspiratör. Hon har gjort otroligt mycket för oss och för damfotbollen och allting. Så att där skiljer de sig just, tror jag, så i träning och vad vi gör och vi pratar liksom. Men det som verkligen struktur som du säger, det är en del som de är verkligen inne på, som vi jobbar egentligen dagligen med här och hålla det och även roller. Jag tycker att de är väldigt tydliga. Jag tänkte när de kom in i början, tänkte jag, vad är det för system vi spelar? Alltså för ofta pratar med mycket system, likväl som ni kanske i början frågar vad kör ni för system, och det är som att jag vet inte. För att det är liksom inte det som är nyckeln för dem, utan det är alltså rollerna, och där är de otroligt tydliga med vad som förväntas av varje individ. Vilket har gett liksom trygghet till alla, vilket har gett att alla kan känna att de kan prestera. Och att det är tydligt vad Peter och Magnus vill ha ut.
Ja, vad är det de vill ha ut? Hur vill de att ni ska spela när det är...
Ja, alltså det är väldigt metodiskt liksom. Spela från lagdel till lagdel. Alltså jobba oss fram och vara alltså så bollhållande vi bara kan vara egentligen i matcherna. Och styra tempo och allt sånt. Ta oss fram och skapa målchanser på egen hand. Så att det är otroligt metodiskt och i sitt spel.
Mer spelande än chansartat? Eller alltså, det är ett mer bollägande inriktat spel än att slå långt och rakt och enkelt?
Ja, det är det absolut. Mer hela tiden bollhållande och att allting ska vara med kontroll liksom, och detaljpassningen, vilken fot ska den sitta på, man vinner tid på och vi alltså taktiskt sett liksom, utifrån vad motståndare är och sådana delar. Så att det är hela tiden med oss, hela tiden den taktiska delarna och den, ja, att ha kontroll egentligen i vårt passningsspel.
Hur ser du på den kvalitet på spelare som finns i truppen och den spelidé eller spelsystem som Peter Gerhardsson har? Går det ihop?
Ja, det jag tycker är häftigt är att se alltså spelare, att vi får ut så mycket av av varje spelare. Jag tycker att jämföra med franska spelarna, de har ju en fantastisk teknik, individuellt skickliga. Vi är inte i närheten. Alltså, de kan ju nästan, om de ser någon match när vi spelar, så de bara, men ni har ingen teknik. Eller liksom nästan till så.
Säger de det?
Nej, men ja, det kan ju ändå komma någon så här peak-kommentar. Liksom, bara, vad helvete är det? Så att, men vi har ju som, ja, vi har ju mycket annat så där de inte i närheten av vad vi gör. Liksom. Så jag tror att just det vad vi jobbar mycket med här är ju de här taktiska delarna. Och sen såklart ha en funktionell teknik. Det är någonting som, eller jag växte upp med liksom, du behöver inte ha färdens teknik, men du ska kunna hantera dina båda fötter och ta emot bollen med båda fötterna, leverera en passning liksom. Men så det är ganska kul alltså, att höra och se olikheterna.
När du snackar med Peter Gerhardsson, vad gillar han hos dig och vad vill han se att du utvecklar?
Alltså för min egen del tror jag det är mycket, alltså min speluppfattning, mitt sätt att spela upp bollen, hur jag positionerar mig och få ut det och få sätta upp min nästa lagdel i en bra situation. Hitta spelare som kan bli rättvända och hota mot backlinjen till exempel. Och som mitt passningsspel, alltså offensivt och även att jag styr mycket i min backlinje, snackar mycket. Så jag tror... För min del är det mycket att jobba med de här delarna. Att hela tiden leverera, hela tiden prestera. Det tror jag, alltså... Nu är jag 31. Så jag tror för mig det handlar om att bara leverera, prestera hela tiden.
Du har ju varit med i ett antal mästerskap. Men missade du ett häftigt mästerskap, EM 2013 på hemmaplan, korsbandsskada. Hur var det att följa från sidan?
Det var ju alltså otroligt tufft. Det gjorde ju ont i hjärtat. Att ja, se allt vad de fick vara med om. Och, alltså med publik och hela den stämningen som det var i Sverige. Och alltså fullsatt på matcherna. Så att det var ett tufft år.
Hur hanterar du det?
Alltså nu hade det gått väldigt långt sedan jag hade sönder knät. Från att de spelade mästerskapet. Så att någonstans hade det liksom sjunkit in ändå. Det hände inte strax innan.
Nej, det
vilket hände hade liksom slagit säkert alltså undan benen ännu hårdare. Men just att det var hemma såklart i Sverige liksom. Det hände ju ja, en gång i sin karriär egentligen. Att man har chansen till det. Så att det var tufft. Jag tittade ändå på det liksom. Och hängde med. Ja, det var det ju emellanåt. Liksom. Jag var lite delaktig liksom, i vissa... omkommenterade lite matcher och hade sådana delar. Vilket ändå så här, under att jag hade någonting att göra. Så där. Men tufft att se faktiskt.
Du var ju med och tog ett VM-brons 2011 och då OS-silvret. Vad är det som skiljer sådana turneringar från VM 2015 och EM 2017? Alltså... Där man åker hem till hyllningar och fest kontra där man nästan smyger hem.
Alltså man jämför de två VM som vi haft så inför 15 har det otroligt mycket skador. Vi åkte egentligen dit med en trupp där det var ganska många spelare som man inte riktigt visste fysiskt sett hur de var och status på det. Och jag tror för att nå långt ett mästerskap behöver jag ha en hel trupp. Alltså ha... Alltså erfarna spelare som presterar och liksom har lite flyt någonstans behöver du. Men alltså de gånger när vi lyckas då har det att helheten har blivit väldigt bra. Alltså som jag minns tillbaka liksom VM 2011, OS. Alltså det har varit en speciell känsla ändå.
Kan man känna det tidigt i en turnering?
Nej, det kan jag inte säga heller, för det var ju tufft exempelvis i OS när vi åkte på, vad var det, 5-1
mot Brasilien.
Så då var det ju liksom, just där och då var ju det tufft liksom. Men jag tror det just i OS liksom efter gruppen och vi stannade kvar på samma ställe och visste att USA skulle komma. Var något speciellt liksom. Och sen kändes vi ju ganska oslagbara egentligen. Så vi var alltså, så det är mycket alltså detaljer som spelar in, men i en helhet som ska funka ändå.
Och där i OS-finalen Tyskland och du är inblandad i ett av målen som rasslar in. Hur länge efter en sån final spelar man upp det eller firar man bara ett silver?
Nej, det var svårt. Alltså det var väldigt märkligt kan jag säga. Det var alltså en balansgång och känna liksom den stolthet jag ändå hade utifrån det mästerskapet jag hade gjort. Och vad vi hade åstadkommit, för att någonstans hade vi gjort någonting alltså enormt liksom. Till alltså en del här som förstörde den känslan. Så det var alltså någonting jag typ, ja, fick hantera liksom, och försöka hålla det liksom, ja, men lite typ som en grej på sidan och sen sak, och liksom försöka få de andra känslorna att vara större. Men det var alltså, det var svårt.
Hur upplevde du själva händelsen?
Jag har ju inte sett den efter. Jag vill inte se den heller.
Varför inte?
Nej, alltså jag vet inte, jag tror att nej, det ger mig ingenting liksom. Alltså jag minns att det var ju, vi var ju alltså frisparksläge där, otroligt, alltså otroligt nära farligt läge. Vi håller upp linjen, ska droppa precis när frisparken går, tar i stolpen och jag står ju exakt framför målet. Jag känner bara, jag måste få den här upp i luften. För att allt, ja, mot mitt eget mål liksom, och jag hinner inte få upp den liksom, för att den skulle kanske kunna gå rätt uppåt istället, så att ja.
Samtidigt är det ju en lagsport, man vinner och förlorar som ett lag.
Ja, men någonstans så tar det ju, alltså det var smärtsamt, det var det ju.
Du har gjort en bra bit över 100 landskamper, hur långt fram ser du?
Otroligt glad och stolt att jag har mina 100 landskamper, att jag har nått dem. Jag tror nästan att alltså, när man är äldre, det är svårare att sluta än vad man tror, eller trodde. Jag tänkte att jag hade barn när jag var 25, så att, det är ju passerat. Men alltså, så länge liksom, kroppen, mentalt, att det fortfarande är lika kul som det är nu, och så ser jag ändå en bit framöver att jag ändå kan fortsätta. Så jag tror att jag kommer att ha jäkligt svårt att sluta.
Varför det?
Men för att det, nu när man har kommit upp och man känner, alltså det är så kort stund som man spelar fotboll, och man när man är yngre, man funderar ju inte. Alltså det är mer nu man funderar på att ja, jag kommer inte göra det hela tiden. När man är yngre, då trodde man att man, alltså man,
det är inte så, så när du var 23 och var, ja, VM-brons, då kände du att ja,
det är bara början. Ja, liksom. Och nu känner man mer att det är slutet. Så att, men så att ja, där jag vill ju verkligen att jag kan sluta när jag känner att jag är klar, än att det blir andra saker. För att ja, sluta med en bra känsla liksom.
Om du ser till utveckling i internationell fotboll, så känns det ju som att Sverige tappar. Om Sverige låg långt fram så har konkurrensen har ökat och har tryckt ner Sverige lite på världen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ranking var inte alls givet att man kanske ska ta medalj, som ju faktiskt förbundet till och med hade inskrivet i sitt mål. Hur ser du på Sveriges chanser att liksom hänga med i den utvecklingen?
Alltså just det går ju otroligt fort, och jag tror att alltså man jämför liksom serierna och liksom allsvenskan hemma, och att det är ju tuffare, och de har ju otroligt tufft, och där som jag var inne på, hur det finns ju otroligt mycket muskler alltså utomlands, och där tror jag just att vi får det svårare att hänga med. Alltså när jag stack från Sverige, då var ju nästan, då hade ju otroligt många utlands, eller otroligt många stora spelare i damallsvenskan. Men nu är det ju helt omvänt, så jag tror att allsvenskan hemma får det svårt. Jag tror mer att det kommer vara kanske, man växer upp, men att man kanske tar kliv utomlands, och mer att så fall att man kommer hem till damallsvenskan, vilket vi har sett lite nu också mer av. Men sen som du är inne på, ju vi, utifrån vart vi är och hur, ja men det står att vi ska ta medalj, för att det säkert stått där väldigt länge.
Ja, det har stått så.
Men alltså någonstans är det väldigt inspirerande också. Jag menar, det är också återigen typ diskutera med Frankrike utifrån vad de har. Alltså spelartruppen, de har ju inte en medalj, men de är ju rankade i topp tre. Men de har inte fått hem en medalj, och där någonstans har vi lyckats med väldigt mycket, vilket vi ska vara stolta över och ha, så att någonstans vill man vill ju ha den där, alltså någonting som triggar en också, att vi är ett land som har tagit mycket medaljer, och vi vill att det ska fortsätta vara så, men det krävs ju otroligt mycket såklart också.
Om man tittar på landslagstruppen, så är de tongivande spelarna är ju lite äldre. Jag menar, man så Guardian hade en lista 100 bästa spelarna i världen, och Nilla Fischer högsta svenska 26a, och det var 5 totalt, och Karin Segerplats 80, och så att för 10 år sedan hade ju den listan sett annorlunda ut, svenskar längre fram och liknande. Det känns som att det fylls inte på med talanger i samma utsträckning.
Alltså, jag vet inte, sen för mig är det en lista också, men vi måste, jag tror verkligen, vi måste verkligen värna om vår utveckling och hur vi tar hand om de som kommer upp, för att vi har inte hur många som helst att välja mellan som vissa andra länder har, det är inte, presterar inte någon tillräckligt, så byts den bara, så att där behöver vi vara mera alltså samarbeta för att verkligen ta tillvara på alla ungdomar, på alla liksom, för att det, för att fortfarande vara där uppe och konkurrera, för att det är inte, alltså om man kollar så länder emellan, så är det en stor, alltså stor skillnad liksom. Så jag tror vårat blir verkligen att ta hand om och fortsätta med, för vi gör ju många saker otroligt bra, det är, alltså har vi kvitton på liksom. Så fortsätta med det.
När VM blåses av 7 juli i sommar, vilken placering har du Sverige på?
Det återstår att se, med en ja, som jag var inne på, vi har ju en stor tro på oss, och varje dag kommer vi alltså gå all in för att stanna kvar där ända till den 7.
Final helt enkelt, i Paris.
Nej, det är inte i Paris, ja.
Öppningsmatchen Parc des Princes och finalen är i Lyon. Det är där ni...
Dit vi vill.
Ja, får vi se fram emot det. Mm.
Det är dags att komma in i matchen nu. För jämställdhet, det är något som gynnar oss alla. Men det är någonting som vi måste göra tillsammans. Och helt ärligt, we have no more fucks to give. Tack.
Nida Fischers numera omtalade tal på fotbollsgalan 2018 var ännu en stark markering för jämlikhet inom fotbollen och inom samhället i stort. Stora delar av 2017 spelade damlandslaget utan kontrakt med fotbollsförbundet, bland annat ett EM i Nederländerna. Men inför sommarens VM-slutspel har damlandslaget och förbundet kommit fram till ett avtal efter diskussioner. På klubbsidan står dock damansvenskan och stampar med knappa resurser. Och Sembran tror att svenska klubblag kommer få det allt svårare att göra sig gällande om ingenting händer.
Du är inne på femte säsongen i Montpellier och är ju kapten där också. Hur, du pratade i faktarutan om att det har varit en krisartad säsong. Vad är det som går snett?
Ja, men det har varit den tuffaste säsongen hittills sen jag kom ner. Alltså resultatmässigt, prestationsmässigt, både och liksom. Och det har varit tufft, vi har inte varit vana, vi har ju varit där uppe hela tiden och fightats. Lyon har ju tagit hem segern hela tiden, vi har ju fightats med PSG helt enkelt. Varje år och något år har vi tagit Champions League-platsen, något har de gjort det. Men i år har vi verkligen misslyckats och... Det har varit, alltså, ja, jag tror att det är det värsta året jag har varit med om i klubblag.
Vad beror det på?
Nej, men lag, vi har inte fått till det, vi byter mycket spelare, vi har inte fått kontinuitet och när det går emot är det ju så viktigt att alla jobbar för det, men det är svårt när det, alltså, det dras åt olika håll liksom och alltså vissa kanske ser jaget för laget helt enkelt. Så att det har varit tufft.
Hur är det att vara kapten när man ser att vissa av ens lagkamrater hellre ser jaget än laget?
Alltså det är svårt för att det är väldigt mycket emot vad mina... Alltså så som jag är, så som jag är som spelare, så som jag är som människa, hur man... Ja, men är det ett lag och sådana delar.
Hur hanterar du? Slänger du upp dem åt ett skåp eller vad?
Nej, men alltså... Mer att man liksom... Alltså försöker att få folk att se liksom att det... Om inte laget presterar bra, de kommer inte prestera bra själva heller. För att de själva ska lyckas så behöver laget lyckas liksom. Eller de har mycket större chans att lyckas om laget spelar bra. Så att det... Där tror jag mycket att det är folk också kanske liksom i sängen. Det är, ja, för VM man vill prestera och det är liksom, man är så ivrig på sitt liksom. Men någonstans de matcherna vi har lyckats har vi ju gjort det bättre kollektivt. Så att det...
Ni är ju långt efter både PSG och Lyon som ju leder och ni är ute ur kuppen och så att är det liksom en säsong som man redan kan skriva av på något sätt?
Ja, alltså det var ju tufft. Sen när vi klev in i kuppen efter julen så torskade vi direkt. Så fick man en ny smäll. Man tänkte så här, våren, då har vi en, nu kör vi, försöker gå till final i kuppen. Men då kom den smällen direkt liksom. Så att det har liksom varit så här, kom med en liten grej på grej. Men någonstans måste man ju försöka hålla det uppe hela vägen in. Nu har vi 5 matcher kvar och alltså avslutade det bra. För, alltså för oss spelare skull, för klubben, för presidenten. Ja, han är inte nöjd liksom.
Hur har han framfört det?
Nej, men det känner man liksom att det är... att det är inte de gladaste minerna som det har varit. Alltså,
känner du av det mer som kapten?
Ja, ibland liksom. Men sen har han också varit... alltså vi blev inkallade på ett möte liksom. Och då, sen är han väldigt... nu är han ny, ja men du kommer ihåg när alltså våran president gick ju bort.
Ja just det, Louis Nicolas gick bort 2014 så vi var väldigt omskriven person. Mm. Men så att ni har en ny president.
Eller han, det är hans son som... Ja.
Är han lika färgstark?
Jag gillar dem och hela den familjen otroligt mycket. Alltså väldigt varma, vänliga människor liksom. Alltså det är alltså lite så här familjekänsla i den här klubben liksom. Men då när... presidenten när han gick bort så var det ju, det var ju som en chock för allt och alla liksom, för det var ingenting vi förväntade skulle hända då, så det var ju lite, var fyllde 74 och det var när klubben fyllde 40, va? För det startade ju, han startade den 74. Han blev 74, så det var ju så här lite, och han gick bort på sin födelsedag. Alltså det var ju mycket så här, vad fan. Men så då var ju lite klubben i chock liksom. Men som sagt, hans son var redan inne i det sen tidigare och liksom höll på, så att det, han har ju tagit över allting. Och...
Men det är han som kallar er till ett möte?
Det är han, exakt, för att komma tillbaka till det, är han som har... Men de, så han är med, alltså vart så, att det är inte liksom bra nog, men han är ju all, alltså han är all rätt liksom. Det är, vi vet ju själva att det inte är tillräckligt det vi har gjort i år. Utifrån förväntningarna från klubben, vad han gör, vad han lägger in, utifrån, alltså vi vet ju det själva också liksom.
Ni är ju ett gäng svenskor i klubben. Blir det så att ni hänger eller hänger alla i laget?
Nej, det är ganska alltså blandat, och nu tror jag alltså, när jag varit, eller varit här nere väldigt länge, så alltså jag är ganska inne med alltså franskan och allting, så att det är inget speciellt så där, utan det är mer alltså så att vi, man hänger med dem man umgås mest med.
Hur ser du på framtiden i Montpellier? Är det liksom, kör du vidare där eller?
Mitt kontrakt går ut nu i sommar, så att ingenting påskrivet, ingenting klart liksom. Men jag trivs ju väldigt bra. Och sådär, och också för min del, jag alltså kan franska nu bra, det kunde jag inte innan liksom. Det är inte ett ord kunde jag det. Så att jag är ju inte så sugen på ett nytt språk utifrån vart jag står i min karriär idag liksom. Och så jag tror nog att det kan bli en förlängning ändå.
Och i så fall förlänger man på ett eller flera år?
Inte klart heller.
Du vill inte prata klart? Du vill hellre ha flera år helt enkelt?
Alltså det är alltid så. Det kan ju alltså positivt utifrån vart jag är.
Har du agent som hjälper dig?
Ja. Alltså, det, alltså när man åker utomlands, jag förstod inte ett ord i kontraktet. Så att man skrev ju på något, där det var ju bara ord. Så att det behövdes.
Hur bra står sig ett kontrakt i Montpellier jämfört med att spela för en allsvensk toppklubb? Nu kom ju du från Tyresö där de ju hade höga ersättningar utan täckning.
Mm.
Men hur bra står sig ett kontrakt i Montpellier?
Det är klart, det skiljer sig, det gör det ju. Det gör det, och där alltså är det ju enklare, men alltså utifrån att det som i Sverige där vi behöver få in sponsorer hela tiden och det är tufft ekonomiskt, där är det ju mer så här, vad vill han sätta för siffror alltså någonstans, ja. Så att det är klart att det är, alltså att det är, ja, ett bättre kontrakt.
Hade du velat gå till en annan klubb i Frankrike eftersom du säger att du inte byter språk?
Ja, alltså jag skulle ju inte vilja, eller skulle inte säga inte, men det som är skönt där jag bor, det är ju så fantastiskt. Alltså smidigt med allting. Det ligger ju väldigt härligt vid längs Rivieran, och det är nära, det är enkelt att ta sig. Alltså man åker liksom 5 minuter innan träningen och allt sådär. Det tror jag är en skillnad utifrån om man tänker Paris nu, med de som har varit i Paris här och sånt. Det är mycket mer rodda och grejer. Alltså livet är ju alltså väldigt bra där nere.
När vill du ha det klart? Vill du ha det klart innan VM, eller kan du vänta och se att VM är ett skyltfönster för dig?
Jag har tänkt att jag vill ha det klart innan. Det som har gjort så att jag dragit ut på det är just det här året, så som det har varit. Därför har det varit svårare att bestämma sig och känna nu. Nu är det klart med tränarbyte och sådana delar i klubben, så jag tror mycket kommer förändras. Men utifrån året, hur det har varit tufft, så har det varit, gjort det svårare.
Hur har det varit att vara del av, du var ju inne på han, Louis Nicolin, som ju är en mycket omskriven person i Frankrike, men som kunde uttrycka sig rätt brutalt men samtidigt satsade tidigt på en verksamhet för damer och liknande. Hur var det att ha honom som president och det han stod bakom?
Nej men bra, han var ju den första som jag förstått som drog igång med damlaget och allt det. Så där är han en ikon just på den sättet också, att han började, drog det liksom i bräschen och tog första steget. Men sen känns det, när man kom ner, man var inte van med heller med det här att det var en president och just allt med ny kultur med allting så, men en fantastisk människa och med ja, mycket, alltså ändå humor liksom, stort hjärta och brann verkligen. Det är häftigt, och jag visste inte innan, men det är häftigt att höra hans historia, vad han har gjort och byggt upp. Alltså utifrån att han var ung, att han jobbade med sin pappa som hämtade soporna liksom. I den delen av stan där det är lite svårare, där arena fortfarande ligger. Så ska de bygga en ny, men det har varit intressant att höra hans resa och hur han har byggt upp det.
Hur skiljer sig förutsättningarna för Montpellier herrar kontra Montpellier damer?
Det är delar, tycker jag, med alltså, vi har det bra liksom med allt uppe på anläggningen och allting och liksom saker, och vi är sjukgymnast hela tiden och allt sådär. Det som jag tycker är största problem för oss där, det är planerna. Att det är, alltså vi har några gräsplaner då, och sen är det konstgräs, och till stora delar måste vi träna på konstgräs, men vi spelar på gräs och vi bor liksom längst ner i södra Frankrike.
Ja, det låter ju lite förvånande.
Ja, så att där är det mest liksom, och men så här små saker som man tycker att de borde alltså bli bättre på, och mera små detaljer liksom. Det fördelar både här och dam liksom, men i stora hela så har vi ju bra förutsättningar. Vi har ju en bra vardag så där.
Hur har ligan utvecklats under de 5 år du har varit där? Jag menar, under den tiden så har ju PSG pumpat in mycket pengar i sin verksamhet. Lyon har ju varit starka redan innan.
Jag tycker att den har gått fram mycket ändå. Många lag på senaste åren nu som har lagt in mera pengar, så flera klubbar har kunnat vara alltså mer professionella med träning och allting. Och det tycker jag man har sett i år. I år har den största skillnaden varit, utifrån att det varit svårare att slå de så kallade sämre lagen. De har växt på sig, de har värvat flera spelare, så att ligan har höjts, vilket är bra, för att det någonstans var de lagen som låg längst ner, de höll ju verkligen inte måttet liksom. Men nu, och fotbollen är ju väldigt annorlunda, det går väldigt snabbt och sådana delar, så att det är nog trolig skillnad på fotbollen där och hemma då.
En av de stora skärdarna, Ada Hegerberg i Lyon, som räknar i mål i den konflikten med Norge. Jag gissar att det är någonting man ändå snackar om lite, liksom att en av franska ligans stora stjärnor inte ska vara med i VM. Hur ser du på det?
Alltså det är ju tråkigt så, utifrån att det är en så fantastiskt stor, alltså spelare och fantastiskt duktig. Så det är tråkigt att inte se henne på de största arenorna och ja, alltså hon har fått, det har ju varit uppe där. Alltså,
vet du vad det handlar om?
Ärligt talat så är jag inte helt insatt i det liksom. Men hon verkar alltså stå fast vid det, och det hon har, och senast för ett tag sedan tror jag hon fick frågan här på franska, och då var hon väldigt beslutsam i sitt beslut och så det känns tråkigt och egentligen så, om man kollar liksom på det, att en så pass stor spelare inte är där i sommar egentligen.
Finns det en fundering att återvända till allsvenskan?
Alltså jag saknar Sverige mycket mera än några år tillbaka. Samtidigt så känner jag där jag är idag och att jag inte vill hem än. Sen så, om jag vill hem så måste jag ju hem ganska snart ändå, för det utifrån att jag inte kommer spela hur länge som helst. Men i dagens läge, nej, inte just nu. Men mycket spelar roll liksom också, alltså landslag. Alltså för att vara på en bra plats.
Att du vill ett lokalt spel. För det känns ju som att allsvenskan, jag menar, du var ju i Tyresö som ju tog sig till en Champions League-final 2014. Men det var ju egentligen ett konkursbygge som på något sätt lyckades tråckla sig dit. Sen känns det som att svenska klubblag halkat efter, precis som landslaget. Hur oroande är det för den svenska ligan?
Alltså det är tufft, de har det verkligen tufft. Det är vad man förstår om man måste när man pratar, när vi pratar mellan varandra också liksom. Det har ju alltid varit, vi har alltid haft den här ständiga, att hela tiden, det är tufft varje år liksom ekonomiskt och få ihop det och ja, jag vet inte, det behövs ju någonting som, alltså för jag tror att det kommer ta ett tag tills vi ser ett lag i Champions League-final igen.
Om någonsin.
Ja, men förhoppningsvis så, det vet jag, hittar vi någon medicin för det. Nej, men det är, alltså återigen tror jag verkligen att ta vara ändå på de sakerna som vi är. Jag tycker att vi har, om jag kollar tillbaka på min karriär, liksom många, alltså tränare som är väldigt bra i Sverige ändå. Jag tror inte att många tränare utomlands är lika bra. Alltså, och så bjuder från min erfarenhet och lite vad vi diskuterar mellan varandra liksom. Och där tror jag att vi är väldigt duktiga i Sverige ändå på, och behöver fortsätta vara det, för att ändå om man kollar våra spelare kontra spelare utan, så är vi ganska utbildade. Det är väl någonting som i Frankrike, som de, alltså det taktiska är en stor, eller den del som de inte kanske har liksom i ryggraden.
Om du säger till Tyresö, hur frustrerande var den tiden att man på något sätt, lite blev ni ju använda och utnyttjade av liksom de som låg bakom klubben?
Alltså väldigt frustrerande. Det var ju alltså under, hur många månader blir det? Egentligen kanske efter julen, nyår där och inte Champions League-finalen. Alltså de 4-5 månaderna var ju väldigt påfrestande. Det är samtidigt en av mina, låter kanske konstigt, bästa upplevelser utifrån vad vi gjorde som lag, utifrån den känslan och den styrkan vi hade tillsammans. För någonstans var det liksom så här, vissa dagar, ska vi komma och träna imorgon eller vad gör vi? Jag har ingen lön den här gången heller, och liksom, det var ju en stor karusell, så är det ju, det vet jag alla om liksom. Så att en av de tuffaste månaderna, men en av de häftigast utifrån det bandet vi skapade mellan varandra.
Fick du ut alla pengar de är skyldiga dig? Eller är det en sån sak man kastar bakom sig?
Men, ja, jag tror jag fick allt så småningom som, ja, som jag skulle ha. Liksom. Men där och då var det svårt. Och sen är man så jäkla lojal. Liksom. Alltså även fast klubben, man kan säga att de var inte lojala mot oss och det, och liksom kunde stå framför oss och inte säga sanningen. Så att, men någonstans så är man så jävla lojal tillbaka ändå, för att man funkar så liksom med de människorna man har runt omkring sig. Så att en lärorik, väldigt lärorik period.
Och lika lojala var ni ju 2017 när ni spelade nästan ett helt år utan avtal med förbundet. Hur kan man vara så lojal?
Man älskar fotbollen. Nej, men jag tror, alltså inför mästerskapet, det ska ju någonstans i den känslan man har, alltså vi spelar inte landslaget för att få pengar, men någonstans behöver vi ha, alltså det behövde ju ändå, eller den här perioden behövdes ju ändå. Alltså vi stod ju där lite inför att vad ska hända, vad gör vi här och nu, men någonstans så, att den fotbollsmässiga delen vill man ju vara med om. Och det är ju en risk att, alltså om vi skulle ha tryckt på hela vägen där innan mästerskapet. För börjar man, då måste man ju gå hela vägen, än att det är precis innan att man, ja, väljer att spela, eller vad, vet inte vad som har kunnat ha hänt. Men nu gick inte ut över fotbollen liksom.
Känner du att det påverkar inte alls spelet?
Nej, det skulle jag inte säga ändå. Alltså,
hur skönt är det ändå nu ha i god tid ha ett avtal klart som gäller kring VM?
Det känns ju väldigt skönt, och vad jag förstått som har det ju gått väldigt smidigt den här gången, och alla parter är nöjda, och så att det känns ju väldigt bra såklart än att sen har ju Seger suttit, alltså det är vissa spelare som kanske har suttit mera i,
ja, Caroline, alltså Seger, liksom, lagkapten för landslaget.
Så att där, men så jag tror att för alla parter tror jag att det är väldigt skönt det så här, men jag tror att den vägen var, som vi gick, var nödvändig också.
Om man ser till att allting är hemligt, så kan jag ju känna utifrån att det är kanske egentligen dumt för spelarens håll, men vad känner du? Är det viktigt att hålla det hemligt?
Ja, det är otroligt viktigt. Det är alltså någonting mellan oss och dem. Likväl så som ens på en personlig kontrakt. Och det är en otroligt viktig del, och att vi kan lita på varandra och att vi verkligen håller det ihop. Så att det tror jag någonstans när vi sitter i förhandlingen då, att man håller det man lovar.
Ni skrev ju faktiskt även ett brev till FIFA inför där man skulle besluta om prispengarna. Där man förvisso höjer prispengarna rejält i damernas VM, men där i prispengarna i herrans VM ökade ännu mer, så gapet egentligen ökade. Hur viktigt är det att göra den typen av ställningstagande i ett brev?
Jag tror allt sånt där är viktigt, och det har ju hänt mycket de senaste åren. Alltså både vi har tagit kliv framåt, många andra länder har tagit kliv framåt, och någonstans i, alltså sitter ju FIFA högst upp på allting. Så att det tror jag var en otroligt viktig del, och att det börjar röra sig, det börjar ändra saker.
Hur mycket pratar man om det, inte bara i Sveriges landslag utan i andra landslag? Jag tänker här Algarve Cup, många landslag här. Ni spelar i klubblag med många spelare, på något sätt är det ju ändå en liten värld. Hur mycket pratar man med varandra för att liksom både utbyta erfarenheter men kanske också ge stöd och kunskap?
Det har vi egentligen börjat prata om de sista åren. Sen det började komma ut och var, alltså att många landslag kämpade för att det skulle bli förändring. Så egentligen sen det har kommit upp på kartan lite mer, då har alla börjat hjälpas åt lite egentligen. Och så är ju flera olika landslagskollegor hemma i klubblaget, och alltså vi har diskuterat olika delar liksom för att, som är viktiga, och kanske som för att stötta liksom, för att andra länder också tar och pushar på och trycker allting framåt helt enkelt.
Och man kan ju se den här utvecklingen, du pratade ju tidigare i intervjun med om liksom att det har hänt oerhört mycket, men man får inte vara nöjd samtidigt. Hur ska man lägga sig där när man tittar på glaset? Ska det vara halvfullt eller ska det vara halvtomt?
Nej, men det är ju alltså egentligen hela tiden ta kliv. Jag menar, det är någon som står alltid, alltså har funkat, och bara från när jag började spela, och utifrån hur även när jag var ung, hur de som hade gått redan de 10 åren, alltså med högst upp i sin karriär då, hur mycket det hade hänt där då. Så att det händer ju saker hela tiden, och någonstans är det viktigt att ta vara på det vi har, men även kliva framåt. Jag tror att det är någonting man tänker på ju äldre man blir. Likväl så när man var ung och kom med landslaget, så då var man ju bara glad för att vara här. Det är ju såklart fortfarande liksom allting, men man ser ju olika delar av världen, och att tillsammans kan vi göra en skillnad. Att vi kan påverka om vi gör det tillsammans ändå.
Hur förvånad är du att inte mer har hänt från UEFA:s sida, exempelvis när det gäller liksom pengar till Champions League-lag, där svenska lag inte ens täcker inte ens deras resor?
Det minns jag då när vi var i Champions League-finalen, att då var jag lite överraskad, eller egentligen chockad liksom, hur lite det var, och det drogs ju bort med resan och allting, så i slutändan var det ju knappt någonting liksom. Så att då var jag ändå väldigt förvånad liksom, att det var utifrån, det känns som att det känns så enkelt, och att det inte gör, eller att det gör så otroligt stor skillnad för oss, men alltså inte utifrån vad de sitter på liksom, för dem.
Vad är rimligt då? Liksom, för att jag menar, de vissa säger liksom även det är marknadskrafter och liknande. Vad är liksom fair pay?
Ja, det är också den ständiga frågan liksom. Sen var det ju så otroligt intressant det som var häromdagen med skidorna.
Aftonbladets Patrik Bränning som skildrade hur damerna i landslaget är ju de som är framgångsrika och på därmed generera pengarna, men de delar pengarna i landslaget. Det är ju så att på det sättet, där är ju marknadskrafterna för damerna.
Mm. Så att det, men jag tror någonstans så måste man komma till en punkt där man, alltså, där man samarbetar, alltså för att alltså växa och för att kliva fram. Så att det är svårt, vi jobbar ju alltid liksom, som du säger, det är klart jag fattar ju allting med alltså marknader, publik och hit och dit så, men någonstans tror jag att vi måste komma till en punkt att vi hjälps åt för att allting ska växa och för att fler och fler ska kunna spela fotboll, ska kunna drömma om och liksom att det går att ja, men, nå sina drömmar och vad man vill. Så att ett samarbete och inte känna att det är det och det exakt.
Vad kände du när Nilla Fisch gick upp och körde sitt No More Fucks To Give-tal?
Nej, men var först och främst fantastiskt glad för hennes pris och imponerande över hennes tal och att hon modigt att göra det liksom allting, så att imponerande.
Hur såg du på reaktionerna som blev? Det blev ju dels en konflikt mellan herrarna och förbundet, att herrarna ansåg att de hade gått ner i ersättning för att en del skulle gå till EF och jämna ut det hela, och sen ja, det blev ett reaktion om man, alla idrottar blev inte ekonomiskt oberoende.
Nej, men alltså det känns så mycket i den delen som vi har haft utifrån, som du nämnde med alltså herr- och damlandslaget, att det har varit jag är inte av med konflikt, men att det här, men jag tror också mycket blir liksom en liten karusell i och med, ja, med media, och det kommer alltså frågor och man svarar och så liksom vänds och vrids det, så att man, vi pratar liksom om varandra än och kanske hittat den här ja, men samarbetet och connection mellan alltså oss och förbundet och allt det. Och
varför har inte det funkat? Det känns ju som att egentligen rätt enkelt från förbundet att styra upp att man skulle ha någon kontakt mellan herrar och damer. Ni spelar ju ändå för samma land.
Ja, absolut. Så känns det som att det är någonstans, tror jag, vi har dragit lärdom av det. Och att min känsla av att det är lite passerat nu. Att jag har varit, men att det är, men klart, jag menar, jag tror mycket liksom blir det, alltså media ställer frågor, alltså vi svarar på frågor. Jag skulle, om du skulle fråga, tror jag vi svarar på frågor ganska ofta om sådana saker.
Och det gör faktiskt de också. Jag vet att Nilla Fischer sa att det gör de inte. Men jag kan säga på fler pressträffar än vad hon är. Och vi ställer rätt ofta frågor till dem också.
Ja, men absolut. Och så då, men det blir lite då, så får man någonting om att de, ni nämner att de har sagt det, eller de, det blir liksom en nivå ni ganska, det blir lite halvtokigt liksom. Och, så det har väl varit det största, tror jag. Men det känns som att, alltså det är som att det är lite förbi. Det är lite passé nu, tror jag. Och att det är så viktigt. Jag tycker att det är så viktigt att vi känner att vi är, ja, men svenska landslagen. Och att ja, men vi alltså, drar nytta av varandra, samarbeta och liksom ja, hitta en bra känsla för att alltså, marknadsföra oss liksom, ihop.
Då tar vi sikte på ett svenskt VM-guld. I Lyon.
I Lyon, inte Paris.
Nej, jag råkade säga fel där. Ja. Jag vet ju faktiskt att det går i Lyon. Jättebra. Stort tack för att du ställde upp. Det här var veckans podd som Olle Junell Lindberg producerat och Dan Eriksson klippt. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback, tankar, idéer och förslag på gäster. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se, eller så kan man skriva till mig via Twitter och Instagram, och då är det Olof Lund i ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.